morgnarna. Och just ändringen till sommartid är jobbig för många, enligt Christian Benedikt, som är en av Sveriges ledande experter på sömnforskning.
Man kanske sover lite sämre och är mer nedstämd. Och det finns faktiskt också forskning som har sett att risken för allvarliga trafikolyckor är högre. Och risken för en hjärtinfarkt kan också öka. Så det finns en samhällspåverkan och jag skulle säga en negativ påverkan.
Om man nu mår dåligt av tidsomställningen, vad kan man göra för att må bättre?
Vistas utomhus. Försök att gå upp under morgonen och exponera dig till dagsljus. Promenera till exempel till jobbet eller skolan. Var fysiskt aktivt under dagen. Allt sådana saker hjälper till att synka sig snabbare med den nya tiden.
Reporter Nina König, P4 Västmanland. Och så vädret som inte är så somrigt imorgon för Götaland och Svealand. Mulet eller mulnande på många håll, regn på Gotland samt i ostligaste Svealand och mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller snö. Producent för den här sändningen var Louise Haag.
P1, Sveriges Radio.
Det är lördag eftermiddag och klockan har blivit 17. Och medan det storpolitiska skeendet pågår kring Kanada och Grönland så fortsätter livet för den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Två av dess tongivande författare har Marie Lundström mött i veckans bokprogram.
Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio. Vi är i ett konferensrum i Folkets hus i Umeå. Utanför pågår Litfest, den årliga litteraturfestivalen i stan. Det är liv, publik, full rörelse i byggnaden. I Folkets hus tycks alla mötesrum döpta efter gudar och djur i den nordiska mytologin. Vi står i ett rum tänkt för ett stort möte. Det är lätt att föreställa sig hur folk halvsomnar här inne medan någon mal längst fram. Vi sätter oss vid ena änden. Min gäst tar plats och jag sträcker fram mikrofonen.
My name is Josephine Bacon and my book called Wish means somewhere.
Josephine Bacon. Hon är född 1947 och inbjuden till Litfest med sin diktsamling Weesh någonstans. En ny bok där vi på ena sidan av bokens uppslag läser dikterna på svenska i översättning av Johan Sandberg McQueen. På andra sidan står dikterna på det språk de är skrivna på, Innu Aimun, hennes modersmål, det språk Josephine Bacon talade som barn. Som en del av ursprungsbefolkningen i Quebec, innufolket. Man vet inte hur många som idag fortfarande behärskar språket Innu Aimun. Fler och fler lär sina barn franska rakt av och hoppar över det språk som hör till landskapet och tillvaron på vidderna i stora delar av Quebec och längs Kanadas östkust.
Weesh, notamment, niet nadendatan. Abutsa da hunsteden debian. Namechnam, pagadagan nagadu. Wabet, nagagudwisne. Naganatin, tisnoastagana. Weesh, notamment. Weesh, ispadaskamagadasi. Your turn.
Någonstans, inuchimit. Är jag hemmastad, utan adress. Gatan jag bor på är flyttleden, där vi burit våra båtar över land. Imorgon ska jag följa floden uppströms, på jakt efter de ledmarkeringar jag en gång försiktigt lämnat efter mig. Någonstans, i Nutsimit, någonstans i jordens storslagenhet.
Bravo.
Någonstans i Nordkimitt är jag hemmastad utan adress, står det i dikten. Vad är Nordkimitt?
Nordkimitt, it's I don't know how to explain it, but Nordkimitt is kind of our motherland.
Nordkimitt är vårt modersland, markerna vi jagat på och bebott, skogarna och floderna.
We need Nordkimitt to be alive. Everything is in Nordkimitt. Our dreams, our hopes.
Nordkimitt är en fysisk plats. Våra marker är över 10 000 år. Men också en andlig. En plats vi bär med oss. Efter att den förstörts för oss och tagits ifrån oss finns den kvar inuti, säger Josephine Bacon.
I was born in Nordkimitt, but 5 years old, I had to go to a residential school because the government decided that, and I stayed there 5 to 19 years old.
Oh, that's a long time.
Yeah, but I learned how to write and how to read.
Jag föddes i Nordkimitt, säger hon. Men när jag var 5 sattes jag i residential school, en internatskola obligatorisk för barn från ursprungsbefolkningen. Den första skolan i sitt slag i Quebec, då 1952.
We came from everywhere. We came from Pouachibi, Don Mejipo, Matmekos, Notokwan, Eguantit, Wahat, Pesamit. The kids came from all over the shore of Quebec.
Vi barn kom från helt olika delar av Quebec. Många reste långt och vi bodde alla på skolan från september till juni. Lärarna kunde bara prata franska. Vi fick inte prata inuaimun i klassrummen, bara utanför. Först kunde vi inte ett ord franska. Så småningom lärde vi oss. Och i den skolan gick jag från att jag var 5 till att jag fyllde 19, berättar Josephine Bacon.
In Nordkimitt I can see far, far, far away. In a residential school I saw the mur.
I Nordkimitt kunde jag vandra fritt och se berg, sjöar, floder, vidder. Se långt, långt bort. I skolan satt jag ner hela dagen. Satt ner och tittade in i en vägg. Idag bor jag i en stad. Jag bor i Montreal. Ibland promenerar jag till en park. När jag blundar förflyttas jag till Nordkimitt.
Sometimes I go to the park and I close my eyes and then I can go back to Nordkimitt. Mm. Even if I hear an ambulance, fire car and a police. Just close my eyes and I can go back. Where I belong.
Spelar ingen roll om ambulanser far förbi, poliser och brandbilar rycker ut. Jag bara blundar och så är jag i Nordkimitt där jag hör hemma. Säger Josephine Bacon som kom att bli en av de sista nomaderna längs en av flyttlederna för innefolket. De som på 1970-talet tvångsförflyttades till reservat när ett statligt vattenkraftsprojekt ödelade jaktmarker och heliga begravningsfält. Josephine Bacons föräldrar hade då levt som nomader och jägare. Det var ingen, säger hon, som ville flytta in i reservatlivet där man bara skulle gå till snabbköpet och handla mat.
But we had to. We had to, he decide for us. So that's what happened. But, you know, when you talk to elders, even if they stay in the reservation, they still, their mind still at Nujmet. Yeah. Or they're free in their head, in their memory and souvenir.
Vi tvingades att flytta dit. Men våra sinnen kan ingen spärra in. Särskilt de äldre med minnen från Nordsjömitt är på något vis kvar i markerna de lämnat, säger Josephine Bacon. En del av skolorna som barnen sändes till var hårda, berättar hon, med lärare som var stränga. Och det finns barn som omkommit i vissa av de här skolorna. Men min skola var faktiskt okej. Lärarna var visserligen tysta. De pratade inte med oss tills vi kunde svara på franska. Men de förstod inte vad vi sa heller. Kanske var de lite rädda för oss därför. Och sakta, sakta lärde vi oss franska. Jag blev den första i min släkt att gå i skolan. Jag lärde mig att sitta inomhus och läsa och skriva, istället för att lära mig jaga och klara mig ute i markerna. Men saknade du inte pappa och mamma, frågar jag.
Sure. You know what? When we came back on the summertime to our reserve, we were like strangers for them and for us too. And when we start to be again like a family, we had to go back to the residential school. So it was, and I lived like that for 14 years. And then I decide to stay in Montreal to work.
Självklart. När vi skolbarn äntligen fick komma hem om somrarna var vi som främlingar för varandra i familjen. Vi hade ju inte sett sedan början på september. Och precis när vi började bli som en familj igen, ja, då var det dags att åka tillbaka till skolan när hösten kom. Och så där höll jag på i 14 år. Och när jag var 21 beslöt jag mig för att stanna i Montreal och arbeta och leva där. För det fanns inga jobb för mig att söka i reservatet där jag hade min egen familj.
I work, I start to be secretary, but I was a bad secretary. And then I met anthropologists, three of them.
Jag började jobba som sekreterare och jag var en urusel sekreterare. Men så mötte jag, via vänner, några antropologer från universitetet. De skulle resa till mina hemtrakter och spela in äldre människor och deras berättelser för att fånga in och studera allt detta antropologiskt. De kom tillbaka med massvis av material. Men hur skulle de kunna förstå vad någon sa på banden? De behövde någon som kunde språket och kunde översätta allt insamlat. De behövde mig.
So they need me to translate. and that way I could learn again my language, Nujmu language.
Wow.
And I learned my story, my language and everything.
På så vis kunde jag på nytt lära mig mitt språk ordentligt och få kunskaper och börja hitta tillbaka till det liv jag förlorat. På antropologernas nästa resa följde jag med som assistent och kunde själv fråga de äldre om allt jag ville veta. Själv få höra våra gamla berättelser och börja återta allt jag tappat av kulturen och språket under mina år på internatskolan.
I work with them until the end. No, they're no more here, but they're still in my heart.
That changed your life.
That changed. Yes, I was a bad secretary, but I'm a good translator. In no to French. In no I want to French.
Jag var en dålig sekreterare som blev en bra översättare mellan språken Inuaimun och franska, konstaterar hon. Poet blev Josephine Bacon först när hon uppmuntrats av en vän att börja skriva. Första diktsamlingen kom 2009. Och sedan dess har hon varit både inspiration och mentor för andra och vunnit flera internationella priser för sina dikter, som ofta vänder sig mot naturen, läser av den och oroas. Som den här dikten, som utspelar sig i slutet av december och handlar om Kanada-gäss som anländer för tidigt eftersom klimatet, som det står i dikten, bedrar tidens skiftningar. Vi hör dikten först på Inuaimun och sen läser jag från konferensrummet på Litfest i Umeå.
I skojet bimos och lite med den tattan. Tjeck när betet morska betet man. Och en tjenten när skatt min av det. När man väl tänkte på i och jag må gå. Men jag tar mig av Min kvartakat av mot på mina när jag säljde. Men det är ganska stoppskål. Vi tar en åt det till skoj helt enkelt. Men så när jag går på en helt mån. Då jag har ju ett tjejagat.
I slutet av december befinner jag mig utomhus. Ett välbekant ljud får mig att lyfta blicken mot skyn. En flock med Kanada-gäss fyller mig med glädje. Känslan av att vara välsignad. Och så ännu en flock med Kanada-gäss. Jag överväldigas plötsligt av sorg. Nätterna är så långa. Det blåser upp till storm, bryggd på min oro. Klimatet bedrar tidens skiftningar.
Vädret har börjat ljuga, säger Josephine Bacon. Kanadagässen, förstod jag. De skulle frysa till döds, för de hade kommit alldeles för tidigt och en vinterstorm var på väg.
Som de sett, ja. It's this one.
Okej.
Okay. Nipa.
Vår sista dikt ihop blir en dikt om hösten. Om höstljuset och livets skymning. Om att börja runda av och vilja vara kvar.
När pamluelten kawabet man var stessio apuche wankatayan anutisetse hojan komini kwatakapopuan.
Att återse höstljuset. Jag har inga hemligheter som måste bevaras när mitt livs skymning sätter in. Ändå ber jag om ännu en årstid. We all do. But it's about maybe getting older, I don't know.
It's okay. It's okay because I still have my memory. I still have la santé to keep your head alive. Every day it's a gift. Hein? Every morning, c'est oh mon Dieu, I'm still here.
Det är okej att bli gammal, säger Josephine Bacon, född i april 1947. Jag har huvudet, minnet och hälsan i behåll. Varje dag är en gåva. Jag vaknar upp och tänker, herregud, jag är fortfarande kvar. Och låt oss vara kvar en stund till här på jorden och på Litfest i Folkets hus i Umeå. Samtidigt som vi tar och förflyttar oss ännu mer norröver, från Quebec upp mot Grönland. Vi håller oss kvar på Kanadas sida, men upp på tundran ska vi. För här växte författaren Tanya Tagak upp i ett litet samhälle i nordligaste Kanada.
My mother and my grandparents grew up in Igloo and Katmaq. We are the last, they were the last generation from contact because colonialists, it took them a long time to get to the Arctic.
Tanya Tagaks bok heter Split Tooth, spricktand på svenska. Min mamma och hennes föräldrar, säger hon, de blev de två sista generationerna av inuiter som kom att bo i iglo och tält. Det tog längre tid för kolonialismen att nå ända till vårt tuffa landskap med permafrost och 9 månaders mörker om året, konstaterar Tanya Tagak. Hon är född 1975 och är en av de stora stjärnorna på Litfest. En internationellt hyllad strupsångare och kompositör. Hon har jobbat med Björk och Kronoskvartetten och skrivit musik till tv-serien True Detective, där hon också är med som skådespelare. Spricktand är hennes första bok. Det är en blandning av korta berättelser, dikter, dokumentära skildringar och magisk realism som verkligen fått kritiker och läsare att jubla. Boken är översatt från engelska till svenska av Nika Abiri. Och det är en bok som Tanya Tagak skrivit till, som det står på första sidan, alla försvunna och mördade urfolks flickor och kvinnor, och till alla de som överlevt internatskolorna.
I would prefer to give hope to those that are still alive, because I can't give anything to those who have passed on. I went to residential school. Yeah, my parents were relocated. I'm living proof of everything.
Hon är född i det kanadensiska territoriet som kallas Nunavut och har bott under största delen av sin uppväxt i Cambridge Bay. Ett samhälle på Victoriaön där engelskan har blivit det allt mer dominerande språket.
In Cambridge Bay, Inuktitut has really taken a blow, like it's closer to the mainland, so it's more English speaking. We're trying to do some work to get language revitalization happening, which would be wonderful.
Did you learn that language when you were a kid?
I was fluent, and it's still in my head, but I must go. I think that the next step of my life is to make sure I'm fluent again, because my language is so beautiful.
You can understand it? And
I can understand a lot of it, and I can speak a little bit of it, but that's been one of my main sadnesses.
Hennes modersmål, Inuktitut, har gett vika sedan barndomen. Men hon drömmer om att erövra språket själv igen och fantiserar om att få den kanadensiska staten att utveckla en tvåspråkig app för språkinlärning. En app som hon tänker sig skulle vara gratis för alla i regionen. Det är hennes vision. Kanske blir det ett av hennes projekt i framtiden, när nu boken hon skrivit har gått i mål.
My mother birthed me and treated me as somebody that belongs to the land. So maybe people read the book and they get that feeling that what is missing.
Jag uppfostrades av min mamma för att klara mig ute på tundran, säger Tanya Tagak. Jag växte upp med folk omkring mig som såg djuren och naturen som det viktigaste vi har. Och kanske att människor som läser min bok idag får en känsla av hur det kan vara att leva så. Vad det är vi kan sakna idag. Vad som kan fattas oss.
You know, 20 minutes out of my town and being able to put my mouth onto the lake or pond and just drink so deeply, knowing nothing will hurt me. That privilege is better than any million, billions dollars. People got it backwards and now our earth is burning.
När jag var liten kunde jag dricka vattnet var som helst runt om vårt samhälle, Cambridge Bay, säger hon. Tänk, att bara kunna dricka färskt och gott direkt från ett vattendrag. Det är värt mer än pengar, säger Tanya Tagak, som i boken Spricktand skildrar en vacker vacker, underskön natur som fond till en hård och ganska grym vardag med små barn som skräckslagna gömmer sig i garderoben för de fulla vuxna. Gömmer sig för gamla tanten med spritande dräkt när hon hulkar och skriker. Gömmer sig för flickans farbror som sliter upp garderobstörren och stapplande och sluddrande med ansiktet täckt av blod försäkrar att det inte finns någonting att vara rädd för. De vuxna har nog med sig själva och sina liv. Barnen får klara sig. De tyr sig till varandra och ger sig redan i 7-årsåldern iväg på långa egna vandringar på tundran. Det var så, säger Tanja Tagak. Allt det där med fyllan och min farbror i boken, det har hänt. Och tänk vad små vi var när vi gav oss ut bland isbjörnar med en egen liten matsäck.
We were so small in polar bear country, walking alone 9 miles by ourselves with just a little bag of food. It's crazy.
I mean, now people don't let their children go to the playground alone.
I don't. I'm like that in Toronto with my girls.
You are?
Yeah, well, not my older one's older now, but like I'm cautious in the city. I am.
Själv har jag alltid följt mina döttrar till lekparken i Toronto där jag bor, säger hon. In i en stad är jag alltid försiktig. Tanja Tagak skriver om en uppväxt på tundran som både är fri, farlig och ensam. När barnen blir lite äldre blir sexuella övergrepp vanliga i hennes bok. De hör till vardagen, både i skolan och i hemmet. Som läsare undrar jag ibland, hur kan det här få fortgå? Vad är det som händer?
I was viciously sexually abused as a child. That's what's going on. Pretty straightforward. And sexual abuse is rampant.
Jag var själv utsatt för sexuella övergrepp i skolan, säger hon. Om det kan man läsa i dikten En av alla dagar, här i boken Spricktand. Hur killarna på rasten håller fast tjejerna och tar på dem överallt. Och hur läraren lirkar in fingrarna i hennes trosor under bänken. Ser sig om och låtsas som ingenting. Det var ingen som skvallrade eller sa något till någon vuxen, säger Tanja Tagak. Och det gränslösa beteendet kunde därför sprida sig. Mitt i barnens och tonåringarnas utsatthet kommer våren till Cambridge Bay. Efter 9 månader av mörker kommer ljuset. 3 månader av liv, som hon berättar om så att det verkar av längtan efter våren i läsarens kropp. Vad gillar du själv allra mest med våren där uppe, undrar jag.
Because what people may not understand with the 24-hour darkness in the winter, sometimes like minus 50, minus 40, when the sun comes, it's like, you are going to live. It's not just, oh, that's nice. You know, it's like, and you hear the geese, hear the birds coming, you're like, food! Like, it was so cute, so cute last year. At springtime, I was scrolling Facebook, and it, Mom posted her child's drawing. It was so cute. It was a goose standing and it just said, "Welcome home, food."
Ah, det är för stort för att kunna svara på, säger Tanja Tagak. Med våren kommer också kanadagässen flygande. De kommer tillbaka och det är en stor sak. Förra påsken la en mamma som bor där uppe ut sitt barns teckning på Facebook. Den föreställde en stor gås och under fågeln hade barnet skrivit: "Välkommen hem, mat." Så har vi snön som har olika ljud när den smälter. Isen lika så.
It can be crunchy and there can be sharp drips. under the snow, under the ice, like sharp, high. And then it can be like, it's like the slower little parts of the water melt the snow. Like, and then when the big ice, like that's how, when it starts melting, and it's really big, and that's when we our kalupiluit is our sorry I'm getting really excited here. Kalupiluit, our story we have, and it was to keep the children away from the ice in the spring because it's dangerous. So that noise when the ice pans, we say, hey, those are the kalupiluit, they'll get you if you go on the ice. So it keeps, we use these things to keep children away from danger, like all our stories. I love the spring. And it's coming.
Och vi har våra historier så att barnen ska hålla sig ifrån de farliga smältande isarna. Akta er, säger vi till barnen. Ni kan bli tagna. Ja, jag älskar våren, säger Tanja Tagak. Och nu kommer den. Boken Spricktand fångar en självklar gemenskap med naturen, men också en stor ensamhet. Jag kände mig ofta fel, säger Tanja Tagak. Jag försökte uppträda normalt i skolan och hamnade ändå alltid utanför klassrummet som straff. Först nu har jag fått diagnosen autism och den har hjälpt mig att förstå lite mer om varför det ibland blev så svårt. Men jag kände en sån lättnad när jag kom hem från skolan och kunde gå ut och hämta lämlar från naturen. Jag tog hem små lämlar, en i varje ficka, så att de inte skulle slåss med varandra. Och så släppte jag ut dem hemma på altanen, la mig raklång där och lät lämlarna börja gräva i håret med sina små tassar och på så vis massera mig i mitt långa hår.
I would try to be normal all day. But I come home, and whenever I was alone, I could be myself. I would go collect lemmings in my pocket. Have to have one in different pockets because they fight if you put them in one. And then I would bring them home and then go to the small porch and lay my long hair on the floor. And I put the lemmings, stay still, and put the lemmings in my hair. So they'd start giving me a little head massage. And one time my mom found lemming shit in my hair and I was just like, what's that? And I was like, it's black rice.
Did she?
I don't know. She was just dealing with her own life, you know, and I was a very weird kid.
En gång hittade mamma lämmelskit i mitt hår efter en sån där eftermiddag. Men jag sa att det var svart ris och hon frågade inte mer. Hon hade nog med sitt. Jag var ett väldigt jobbigt barn, säger Tanja Tagak, som i boken också tar oss med till Nine Mile Lake, där hon som barn fångar små, små foreller. Stoppar dem i munnen och låter dem simma ner i strupen. Stjärtfenorna kittlas ända ner i magen. Det var ljuvligt, minns hon, för det här har tydligen också hänt på riktigt. Den fisken, den var verkligen färsk.
It swim down. You can feel it. It's cool. And I mean, why not? People, I've had quivering sashimi before. How come sometimes it's fancy? Oh, it's quite a delicacy, that quivering sashimi you paid $500 for extra special, but I can't eat a fish.
Jag åt de små forellerna levande. Vad är det för skillnad egentligen mot att betala en massa pengar för sushi gjord av så färsk fisk att den vid serveringen ännu skälver? Frågar sig Tanja Tagak. När hon skulle börja high school blev hon satt av staten i internatskola. High school är ungefär som gymnasiet här. Så det var en ung tonåring som sattes ensam på ett plan till huvudstaden i Northwest Territories i Kanada. Staden Yellowknife, en stad med då runt 17 000 invånare. Och kulturschocken, säger hon. den blev stor.
I landed in Yellowknife, which is this booming metropolis of 17,000 people at the time, and I thought, holy shit, and I paid the taxi driver $50 Canadian to drive me all around the city because there was buildings that were 9 stories high, holy shit, like trees and everything, whoa, but like, it was great. But the problem is how we were raised free. Right? When the land's there, and especially in the spring, summer, you go out whenever you want and all day, all night, and you're free. Right? And I went to residential school and it was jail.
Jag betalade en taxichaufför för att köra mig runt hela stan. Här fanns hus med 9 våningar. Här fanns träd. Wow, tänkte jag. Men problemen hopade sig snabbt i skolan. Jag var van att vara fri, utan tider att passa om sommaren. Skolan kändes som ett fängelse. Och atmosfären var inte särskilt kärleksfull där. Jag försökte ta mitt liv. Jag tog tabletter men magpumpades. Blev alkoholist istället. Det tog lång tid att komma ut ur det. Jag ansågs inte kunna bo ihop med någon annan i ett vanligt studentrum. Jag sattes i tvättstugan, där jag fick sova på en madrass med torktumlare och tvättmaskiner vid min sida. Jag levde i en ensamhet som blev ännu större när jag kom till universitetet i Halifax.
And I was very lonely and I couldn't smell one more car or hear one more lie or talk to one more fake person. So I was very, very, very lonely and sad. And my mom sent me a cassette tape. I listened to it, and the first one I heard it, I put it on, and I heard the land. Then I did it, and it was immediate. Like nothing. I could throat sing immediately.
Just när jag tänkte att jag står inte ut här. Jag klarar inte bilarna, lögnerna. Inte fler fejkade människor. Fick jag ett paket av min mamma med ett kassettband i. Hon hade skickat mig inspelad strupsång från våra hemtrakter. Jag satte på det och jag hörde mitt land. Jag började sjunga. Jag härmade rösten på bandet och hittade omedelbart rätt. Jag hade aldrig gjort det förut. Men strupsången fanns i mig, säger Tanya Tagak. Den var mitt land och den var min.
So, but I had no one to teach me. So I had these traditional recordings. I had nobody to teach me. So I taught myself just by listening and trying to copy. And then starting to have access to more and more and more traditional songs. But unfortunately, with no partner, I was not able to do the proper traditional way. So I ended up trying to develop something that would be as rounded without a partner. And it launched by itself into this where a place where I could actually explore who I am and how I think, and that I could let other people know how I feel, which I was never able to do before because with language.
Det här med strupsång, det är något som utförs traditionellt hos oss av 2 personer som sjunger och utvecklar något ihop. Men jag hade ingen att sjunga med, säger Tanya Tagak. Så jag fick komma på hur jag kan sjunga ensam och få det att låta fylligt och tillräckligt utan någon annan än mig själv. Det hela växte. Och strupsången blev mitt sätt att kunna undersöka vem jag är och hur jag tänker. Och plötsligt kunde jag genom sången få andra människor att förstå hur jag kände mig inombords. Något jag inte kunnat göra förut. Det hade inte gått. Det gick inte med språket.
And so I live a very sensitive life and I see things in certain ways and all of a sudden with the singing I could do it and I could tell that the person hearing it actually could tell what was happening inside of me. Mm. And then it's through music I don't have to live so alone in the world. It's so nice to be understood, like after concerts, I see people and they feel it too. So I'm no longer by myself.
Med sången kunde jag nå fram, säger Tanya Tagak. Jag kände och såg att den gick igenom och funkade. Att den som lyssnade faktiskt kunde förstå vad som händer och försiggår inuti mig. Efter mina konserter ser jag det på min publik. Jag ser och jag känner det. Genom musiken behöver jag inte leva lika ensam här i världen. Ur Search av Tanya Tagak, som alltså sjunger helt själv fast det kan låta som två röster. Ja, men om man då har hittat sitt uttryck, sitt sätt att nå fram utan ord, vad är det då som får samma människa att sätta sig ner och göra något så jobbigt som att skriva en bok?
The book was built for many, many years, and it started in grade 7 when my teacher told me to keep a journal. And I started to keep a journal, and I never once for 30 years never shared my writing.
Boken började skrivas utan att jag hade en aning om det. Det var när jag gick i 7:an och min lärare sa åt mig att börja skriva dagbok, berättade Tanya Tagak. Det gjorde jag och jag fortsatte med det, men under 30 år visade jag ingen vad jag skrivit. Men jag fortsatte för att jag helt enkelt behövde det. Men så en dag i turnébussen med bandet var det en som frågade, vad gör du? Nej, jag sitter och skriver, sa jag.
So I said I'm writing, and so I showed it to him, and he said this is good, and I was like nah, whatever. He's like no, really, this is good. So I thought about it, and I went okay. I showed a few more people, mm-hmm. And then someone said you should find a publicist, and I thought that was ridiculous.
Av någon anledning visade jag lite av det jag skrivit för honom, och han sa, det här är ju bra. Sa jag. Men så visade jag några fler. Och någon sa till mig, det här skulle du ta ut. Jag tyckte det var löjligt. Men till slut tog jag kontakt med ett förlag, en förläggare. Och tillsammans byggde vi boken.
It was just a pile of all this writing.
Och boken blev klar. Nu hyllas den för sin nyskapande och omstörtande stil. Fast författaren förblir skeptisk till orden, som hon menar kan isolera oss från varandra. Faran finns att vi blir så upptagna av orden, säger Tanja Tagak, att vi en dag slutar se varandra.
Words isolate us sometimes and we've become too obsessed with them and we stop looking at each other.
Yeah.
Seeing how you really are.
Tanja Tagak i Folkets hus i Umeå på Litfest. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 17:15.
Och här är Ekot. Över 1600 döda i jordskalvet i Myanmar enligt militärregimen. Uppgifter på över 2 miljoner människor i protest idag mot gripandet av Istanbuls borgmästare. Polisen har skärpt kontrollen av jaktvapen, rekordmånga hembesök hos vapenägare de senaste åren. Och ny studie visar att barn kan få sämre immunförsvar av de höga PFAS-halterna i Kallinge i Blekinge. I studion Katarina Bojve. Ja, idag har hjälpsändningar från utlandet börjat nå jordbävningsdrabbade Myanmar. Senaste uppgiften från militärregimen i landet är att 1600 har dödats och minst 2000 skadats. I Bangkok i Thailand så har räddningsarbetet fortsatt vid det höghusbygge som rasade till följd av skalvet.
Räddningshundar söker bland betongblocken med utstickande armeringsjärn efter vittring på människor som fortfarande kan vara vid liv i rasmassorna. Den drabbade platsen ligger intill en populär helgmarknad i Bangkok och förbipasserande nyfikna turister stannar upp och fotograferar förödelsen. Det var en kontorsbyggnad med 30 våningar som höll på att uppföras när den kollapsade. Den byggdes av ett thailändsk-kinesiskt samriskföretag och var tänkt att inhysa Thailands motsvarighet till Riksrevisionen. I övrigt har Bangkok-livet återgått till något som liknar det normala. Stadens tunnel och höghöjdsbanor stängdes av efter skalvet men kör nu som vanligt igen. Jordskalvet med epicentrum i Myanmar kändes även i Yunnan-provinsen i Kina. Enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua skadades över 800 hus i staden Rayli som gränsar till Myanmar, men inga personskador har ännu rapporterats därifrån. Allra hårdast drabbat är Myanmar och där har nu utländsk hjälp börjat komma in. Idag landade ett flyg från Indien med bland annat tält, sovsäckar, mat, hygienartiklar och mediciner. Även Kina och Ryssland, två av militärjuntans viktigaste allierade, har skickat olika typer av hjälp. EU meddelade igår att man ger 2,5 miljoner euro i nödhjälp till jordbävningskatastrofen, vilket för EUs totala humanitära stöd för Myanmar till 35 miljoner euro i år. Biståndsmyndigheten SIDA har sagt att Sveriges befintliga humanitära stöd till Myanmar om 158 miljoner kronor nu kan styras om för att möta de akuta behoven efter jordbävningen. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Myanmar är Armin 19 år gerillasoldat i Tang National Liberation Army som strider mot landets militärjunta. Och Armin han befinner sig i nordöstra delen av landet som inte drabbats lika hårt av jordbävningen. Men hans familj finns i Mandalay och hans mamma är skärrad av det som hänt.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken.
Ska vi se om vi får det rätta inslaget.
My mom called me this afternoon and told me that our five-story building has collapsed to the ground.
Igår ringde hans mamma från Mandalay och berättade att det femvåningshus de bor i har kollapsat.
Four people died from the impact.
Fyra personer dog.
One of them trying to save his paralyzed father running upstairs.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken han eller släktingen överlevde.
My mom barely escaped from her death and is crying on the street after witnessing just 3-4 people die in front of her.
Armins mamma klarade sig, men är skärrad efter att bevittnat fyra människors död.
I'm feeling so devastated.
Den humanitära situationen är kritisk. Många har förlorat sina hem och sina familjemedlemmar.
The rescue operations are ongoing, but the survivors, they need food, water and medical supplies.
Räddningsinsatser pågår, men resurserna är begränsade. Det är brist på mat, vatten och medicin.
Reporter Fabian Sigurd. Idag har det återigen samlats stora skaror människor som protesterat mot fängslandet av Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu ses ju som president Erdogans främste utmanare. Vår korrespondent Samar Hadros är på plats i Istanbul och hon beskrev dagens protester så här.
Ja, det hölls olika gatuprotester och demonstrationer, men den största ägde rum i ett öppet område i Maltepe-distriktet i Istanbul. Där samlades demonstranterna, drönarbilderna visar ett hav av människor som viftar med turkiska flaggor, med oppositionspartiets CHP:s flaggor. Och enligt CHP:s ledare så ska 2,2 miljoner människor ha samlats i Maltepe, och den här siffran har inte verifierats av oberoende part. İmamoğlu's familj var där, kom upp på scen där hans fru Delek İmamoğlu höll ett tal. Vi kan höra hur det lät.
Mücadeleye devam! Mücadeleye devam! Ve tabii ekranla birlikte haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayan tüm ekip arkadaşları ve aileleri de bu bayram sevincini eksik yaşayacak.
Hatta hon.
Ja, Delek İmam. Ja, hon sa bland annat att det här är bara början. Vi kommer att fortsätta kämpa och kämpa. Och så uttryckte hon hur ledsen hon är att både İmamoğlu och många andra som blev gripna i samband med hans gripande inte kommer att få fira Eid eller Bayram, som kommer att den muslimska högtiden som inleds antingen imorgon eller på måndag.
Myndigheterna har ju också slagit till mot många journalister, bland annat svenska Joakim Medin.
Ja, det stämmer. Sen de här demonstrationerna mot İmamoğlu's gripande bröt ut för 10 dagar sedan så har över 11 journalister frihetsberövats. 3 av dem har frisläppts under veckan och de flesta är turkiska journalister, men vi har sett att även utländska journalister har frihetsberövats, som BBC:s korrespondent Mark Lowen som blev deporterad från landet, och precis som du sa den svenska journalisten Joakim Medin som sen torsdag sitt frihetsberövad av turkiska myndigheter, anklagad för att ha förelämpat president Erdogan och för att ha kopplingar till en terrororganisation. Och det här är anklagelser som Medins chef på Dagens ETC har tillbakavisat och kallat för falska.
Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Minst 100 000 ryska soldater har stupat i landets pågående invasionskrig i Ukraina, enligt en kartläggning från ryska Mediasona och brittiska BBC. Myndigheterna i Ryssland har konsekvent mörklagt eller angivit ett lågt antal döda som sannolikt är väsentligt högre. Men de som räknas in i mediernas kartläggning, de har letts i bevis genom öppna källuppgifter, till exempel lokala medierapporter och gravplatsbesök. Polisen gjorde rekordmånga hembesök hos landets vapenägare i fjol för att se så att jaktvapen förvaras rätt. Nils Olof Gerdin är chef för vapengruppen i Region Nord.
Det är bra att kontrollera framförallt så att inte vapnen hamnar i orätta händer. Det sprider sig också bland jägare, sportskyttar och vapeninnehavare att vi gör det här, och det är jättebra.
Sedan 2010 har polisen gjort vapenkontroller hemma hos folk. Men de senaste åren har man satsat och gjort rekordmånga. I fjol över 1600. Man kollar så att det finns ett vapenskåp som uppfyller kraven och att vapnen stämmer överens med licensen. Ett hembesök som tar 10 minuter. Trots att vapenägaren får ett brev minst 14 dagar i förväg så hittar de ofta brister, menar Nils-Olof Gedin. Och då omhändertar polisen vapnena.
Ja, relativt ofta. Det kan vara någon då som har ett äldre vapen som man har ärvt eller man har haft sedan i många år. Och det är många som också hör av sig innan och säger det. Hör du, min förvaring är ingen vidare utan jag har den här gamla bössan från farfar och då vill jag skrota det istället. Och det är ju naturligtvis helt okej.
Kalle Franklin på Jägareförbundet i Västerbotten är positiv till polisens nya kontroller.
Det skapar ju legitimitet till jägarkåren och jag är ju helt övertygad om att 100% av jägarna sköter sig av sina vapen för att vara på ett sätt.
Reporter Henrik Brandt, P4 Västerbotten. Flera personer har skadats i ett knivdåd i Trondheim enligt norsk polis. Tre personer har förts till sjukhus med allvarliga och livshotande skador. En man i 40-årsåldern har gripits och det är oklart vad motivet i händelsen är eller vilken relation den misstänkte har till offren. Hundratusentals privatanställda föräldrar har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Något som innebär att deras barn riskerar att gå miste om flera miljoner ifall föräldern dör i förtid. Bland privatanställda tjänstemän är det över 6 av 10 som inte gjort något aktivt val för tjänstepensionen. Bland privatanställda arbetare är det ännu fler, 7 av 10. Barn kan få sämre immunförsvar av de skyhöga PFAS-halterna i Kallinge i Blekinge. Det visar en ny studie från Lunds universitet.
I den här studien så såg vi att barn vars mammor hade fått brantaforsvatten i kranen hemma 5 år före förlossningen hade en förhöjd risk att drabbas av öroninfektion upp till 7 års ålder.
Christel Nilsen är forskningsledare på avdelningen för arbets- och miljömedicin. Förutom öroninfektion drabbades barnen oftare av ögon- och urinvägsinfektion, men där är sambanden inte lika tydliga. Data från 17 000 barn i Blekinge och deras kontakter med vården har använts i studien.
Det är resultat som går i linje med vad vi visste tidigare från forskningen. Men man har inte studerat barn då som har fått i sig de här höga nivåerna under graviditeten.
Avdelningen för arbets- och miljömedicin har tidigare visat att de skyhöga PFAS-halterna i Kallinge kan påverka språkinlärningen negativt hos framförallt flickor. Och just nu pågår en ny studie om astma, men det finns hjälp att få i vården, säger Christel Nilsen.
Vi har ett väldigt bra barnövervakningssystem i Sverige via BVC. Så att min rekommendation är ju att man då deltar i de här rutinkontrollerna.
Reporter Niklas Eriksson. Idag drar fotbollsallsvenskan igång och det finns mycket pengar i svenska fotbollsspelare. Den fotbollsallsvenska spelarmarknaden har nått miljardstrecket och landets klubbar har gjort många stora spelarförsäljningar den senaste tiden. Svante Samuelsson, sportchef på Svensk Elitfotboll, säger att transfermarknaden växer snabbt och blir en större del av ligans ekonomi.
Vi låg still i ganska många år. Där vi låg och sålde för ungefär 300 miljoner om året från Allsvenskan. Sen under 22 och 23 så gick vi upp på nivå på 600 miljoner om året. Och under 24 så pekar allting på att vi har passerat en bit förbi 1 miljard under 2024 då.
Bassomana Touré, Sebastian Anasi och Lukas Bergvall. Det är tre spelare som har sålts för över 100 miljoner kronor från allsvenska lag det senaste året. 2024 var ett rekordår där allt tyder på att man landade runt miljardstrecket motsvarande ungefär 30% av ligans totala inkomster. Vissa klubbar har större exponering mot transfermarknaden än andra. Exempelvis stod transferintäkterna för 55% av Brommapojkarnas ekonomi förra året. Och utvecklingen har gått i en rasande takt för dem enligt klubbdirektör Peter Kleve.
De sista 8 åren i alla fall så har transferintäkter på här sidan gjort att det finns en helt annan ekonomi. Och för en klubb som Brommapojkarna som inte kanske har så mycket supporter eller sponsorer så har det blivit en helt annan miljö att driva klubben i.
Svante Samuelsson säger att omvärldsläget med svajig ekonomi än så länge inte har påverkat transfermarknaden, men tror att det kan komma.
Det är väl ändå sannolikt någonstans att det kommer att ha en koppling till den övriga världsekonomin. Men än så länge har vi inte sett några reaktioner.
Reporter var Hampus Zetterqvist. Vädret. Imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande, på många håll regn. På Gotland samt i ostligaste Svealand dock mest uppehåll. Även i Norrland mulnande och lokalt en del byar av regn eller snö. Temperaturen allmänt mellan 2 och 8 grader. Producent var Louise Haag och nu lämnar vi över till Radiosporten för en uppdatering.
Radiosporten sammanfattar i flera kanaler och börjar med fotboll. Malmö FF vann den här allsvenska premiären bortom Djurgården inför över 28 000 åskådare. Matchens enda mål gjordes av Jens Stryger Larsen på tilläggstid i den första halvleken. Just nu pågår dagens andra allsvenska match, Häcken-Brommapojkarna. Där är ställningen 0-0 efter snart en halvtimmes spel. I herrarnas ishockeyslutspel tog Frölunda kommandot i matchserien mot Timrå. Göteborgarna vann idag med 6-2 och leder matchserien med 3-2 i matcher. Och i dagens andra kvartsfinalmatch vann Färjestad mot Skellefteå med 2-1. En helt nödvändig seger för att hålla liv i matchserien, där leder Skellefteå med 3-2 i matcher. Nu klockan 18 spelar Sveriges bandyherrar VM-semifinal mot USA. Den andra semifinalen blev oväntad jämn när Finland ändå till slut kunde besegra Norge med 5-2. VM-bandy och allsvensk fotboll hör ni framgent i Sveriges Radio P4.
Och här är P1, Sveriges Radio.
Prästen Camilla Liv kommer strax att ge oss sin betraktelse i kvällens helgsmål, när klockan nu har blivit 18 på lördagskvällen. Men allra först får vi höra klockorna i Lycke kyrka i Göteborgs stift ringa in helgen.
Herren talade till Mose. Jag har hört israeliternas knot. Säg till dem, mellan skymning och mörker ska ni få kött att äta, och imorgon bitti ska ni få så mycket bröd ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. Den kvällen kom det vaktlar i sån mängd att de täckte hela lägret, och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra, vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Mose sa till dem, det är den mat som Herren ger er att äta. Ibland har jag svårt att se livet som en gåva. Ibland tänker jag att jag inte är så lycklig som jag skulle kunnat vara om jag hade sluppit ha mina hälsoproblem, om jag bodde på en söderhavsö, om jag hade gränslöst mycket pengar eller en helt tvivelbefriad och granitstabil tro. Ibland när jag sitter på församlingsexpeditionen med en halv kopp kallt kaffe och massor av obesvarade mejl och klockan i middagstid, då får jag för ett ögonblick, bara helt kort, en liten depressiv attack över livets banaliteter. Men det lilla mörkret brukar följas av några strofer ur en dikt i mitt huvud. Det är Tranströmer som har skrivit om snömassorna som klamrar sig fast vid bergsluttningen ovanför byn. Han skriver om allt som vi litar på. Hur vi litar på tysthetslöften och samförståndsleenden. Vi räknar med styrkan i hjulaxlarna som bär oss på motorleden mitt i bisvärmen av stål, så skriver han. Kanske är det så att vi räknar med mirakler. Åtminstone gör jag det. Jag räknar så mycket med mirakler att de har blivit vardagsmat för mig. Jag har vant mig vid att få vakna varje morgon, fastän jag vet, eftersom jag begraver människor, att man kan dö när som helst. Jag vet att broar kan rasa, att kärlek kan ta slut, att det finns kometer. Men jag litar på att de inte ska drabba mig, i alla fall inte nu. Jag vet att jag inte vet ett dugg om vad rymdens krafter och vidder kan göra med vår lilla pärla till jordklot. Men jag räknar liksom med att det finns en kraft som vill vårt bästa. Som vill oss väl. Jag tänker på sårskorporna. Att de är som ett slags gudsbevis. Om jag halkar på en isfläck eller en hal brygga och slår upp knät, så blir det en sårskorpa på såret och efter en tid så har såret läkt. Vanligtvis blir det ju inte tvärtom, att såret växer och blir djupare och djupare och blodet rinner mer och mer. Nej, det läker. Det är åt det hållet processerna går, oftast. Det finns alltså en kraft i världen som arbetar för vår läkning. Och jag tror att det också gäller våra inre sår. Det finns en kraft som hela tiden öser sin kärlek över oss. Och vi har blivit så vana vid det att vi inte ser det längre.